Hej kära radiolyssnare, ni lyssnar på Tyresö Närradio 94,1 MHz heter vi. Och jag heter Leif Bra. Jag har haft en liten serie om ekonomi, och ekonomi kan man väl säga handlar väldigt mycket om att effektivt använda pengar. Men med omvandlingen eller förvandlingen av jorden och med miljöproblematiken så är det många ekonomer som vill inkludera naturen, miljön i ekonomisk teori. Idag sitter jag med Eva Larsson, och som jag skulle vilja då titulera feministisk ekonom, i alla fall vid dagens intervju. Men Eva, du får presentera dig själv så att det blir helt rätt.
Ja, tack för att du har bjudit in mig. Mm. Och ja, jag heter Eva Larsson och är samhällsvetare, har varit riksdagsledamot under flera perioder för ett grönt parti, men är nu ordförande för en politiskt fristående organisation som heter Gröna kvinnor och som finns över hela landet. Vi organiserar kvinnor som vill förändring utifrån ett helhetstänkande där vi baserar helheten på att de sociala värdena har lika värde som de ekologiska värdena.
Och att, ja, nu, ursäkta att jag avbryter dig, Eva. Det märks att du har varit i den politiska sfären.
Ja.
Du skulle presentera dig, inte vad då feministisk ekonomi är, för det är det jag ska ställa frågor kring.
Aha.
Vem är du? Det var det. Men jag tror lyssnarna har förstått det. Jag vill börja så här.
Ja.
Begreppet ekonomi, man säger ibland så här, hon är ekonomisk. Och då förstår de flesta att hon är sparsam, kanske till och med lite snål. Alltså, men å andra sidan, han säger lite ibland så här, den här investeringen är ekonomiskt försvarbar, därför han räknar med att tjäna lite pengar på den. Och då undrar jag så här, när ni då feministiska ekonomer diskuterar här, vad lägger ni tyngdpunkten på begreppet ekonomi? Är det sparsamhet eller är det att förmera pengar?
Ja, så enkelt gör ju inte vi det för oss. Utan som jag sa så ser vi på helheten, och i den innebär inte något förbud att tjäna pengar, utan det handlar, pengar är ju ett värdemått som vi människor har hittat på, och pengar ska ju jobba för oss människor, och då är det frågan om hur jobbar pengarna, och då har vi gett pengar ett rejält värde.
Men alltså då, du tycker inte, du vill inte ställa in det i fållan sparsamhet eller förmera pengar, utan
nej,
det är en blandning, en
precis,
syntes.
En syntes. Och jag tycker att det är det här som gör det problematiskt. Det finns ju då feminister som heter ekologiska feminister. Och det finns en internationell organisation som heter Ecological Economists. Få känner till den. Ordföranden, presidenten som det heter, är Agneta Stark, välkänd i Sverige. Men det är alltså inte så känt att hon är president för den här ekonomiska feministiska organisationen. De tar fram väldigt mycket bra material. Det är fokuserat på arbetsmarknad, det är fokuserat på rätten att göra karriär, det är fokuserat på pengar, alltså att kunna tjäna lika mycket som män. Vad gröna kvinnor gör och den gröna feministiska konstruktionen som vi jobbar utifrån, den jämför inte, den sätter inte paradigmet mellan man eller kvinna, mellan spara eller slösa. Tvärtom så menar vi att den typen av polarisering ligger i den patriarkala struktur som vi har levt under cirka 2000 år. Där är det motsättningen. Du har rätt, jag har fel. Han är bra, han är dålig. Hon är bra, hon är dålig. Svart och vitt. Som jag ser det så är det någonting som människan passerar i tonåren. Sen går vi människor vidare.
Vi har bara en halvtimme på oss.
Ja.
Så att vi får...
Du kommer klippa här under resans gång, nej?
Ja, vi klipper aldrig intervjuer.
Okej, för jag tänkte att du har avbrutit mig nu.
Så ja. Mm. Jo, men det därför att jag vill ha svar på lite frågor.
Ja.
Inte hur mycket det är och sådär.
Nej, men det är svar på din fråga, spara eller slösa. För det är ju ett resonemang utifrån motsatser.
Ja.
Och så jobbar inte vi.
Nej, okej. Lite tar och pratar om då om ekologiska, feministiska ekonomer. Mm. Och så pratar de om gröna ekonomer.
Ja.
Eller feministiska ekonomer. Men kan du förtydliga lite kort nu då?
Jag tyckte jag gjorde det.
Ja, men
jag, jag tyckte att jag gjorde det i och med att de fokuserar utifrån det bestående, det som är den patriarkala konstruktion som vi lever under med svart eller vitt.
Men alltså feministiska ekonomer gör det?
Ja.
Okej, då förstår jag. Men gröna har tagit bort den här konfrontationen?
Ja, och vi tänker nytt. Vi tänker utanför boxen. Ja.
Okej. Så, då kommer vi in lite då på er gröna ekonomer. Jag fick av dig vid ett tidigare tillfälle ett skrift som hette Jämställd omvandling av ekonomiska system för en hållbar utveckling.
Jajamän.
Skulle du vilja förklara, då lite kortfattat,
just det.
Nej, men det... Vad menar ni med jämställd omvandling?
Ja, då menar vi just att precis som jag började med att säga, att sociala värden, ekologiska värden och ekonomiska värden värderas lika. När du värderar ekonomi så har det samma betydelse i den ekonomiska grundstrukturen. Och det betyder att fler parametrar ska med än de som finns idag. Alltså själva BNP-måttet, det mäter ju då handelsbalanser, utbytesbalanser. Säger ingenting vad som är skapat. Själva produkten, hur du har fått fram produkten. När du konsumerar produkten, vad som händer i din konsumtionsled. Hur du mår när du konsumerar och ja, hur hela välfärdssystemet ser ut. Så att där ligger våran helhet.
Kan du ge exempel då på, jag tror folk eller lyssnare då kan förstå ekonomiska värden,
ja,
och kanske då ekologiska värden lite i naturen, så kan vi värdera,
ja,
det lite olika.
Ja.
Kan du ge exempel på några sociala värden?
Ja, välbefinnande, trygghet, hälsa, ansvar, konsekvenser.
Ja, det, ja.
Andlighet är någonting som vi inte pratar om. Alla människors rätt att tycka och tänka och tro vad de vill. Att inte diskriminera.
Och det heter ju också då omvandling av de ekonomiska systemen.
Ja.
Vad är det de här då? Alltså det sociala systemet?
Nej, utan när vi omvandlar,
ja,
då lyfter vi in transformationen, omvandlingen sker om du lyfter in de sociala värdena och de ekologiska värdena och ger dem lika rätt med de ekonomiska värdena. Då blir det en transformation. Och det finns Hazel Henderson, som är en av mina kloka kvinnor som jag har hämtat mycket kunskap ifrån. Hon började att måla en bild när hon skulle börja kommunicera med människor om, för att få dem att förstå att allt vår väl. Om du tänker en tårta och så har du hela kakpotten, moderjord, som inte finns med i räkenskaperna än så länge. Nästa är den offentliga sektorn. Allt frivilligt arbete som vi gör i ren kärlek. Om vi börjar räkna in allt frivilligt arbete som bär upp hela jorden, och som ofta kvinnor gör, utav glädje och nödvändighet. Så om vi tar bort det och om det arbetet slutades göras, då skulle samhället falla ihop. Då skulle vi, alltså det är kittet i samhället. Och för att kunna kommunicera om det här så plockade Hazel upp en annan modell som hon hittade hos ursprungsfolken i Amerika. Nämligen de indianer som de vita upptäckte så småningom och tyckte att det var deras land som de ockuperade. De hade en annan modell, och den modellen har hon gjort om lite mer modernt så att vi kan förstå den utifrån dagens samhälle. Och då lyfter hon in, precis som min klocka med 12 timmar, så har hon lyft in 12 parametrar. Och där förutom då en miljöbalans, som är det som vi pratar om i världen idag. Hur ska vi få den här miljöbalansen? Så har hon också plockat in, hur värderar vi ett samhällets unga människors hopp och tro om framtiden? Och det kan vi mäta. Vi kan mäta hur många unga som tar livet av sig. Vi kan chockerande upptäcka att väldigt många unga män i Sverige tar livet av sig. Du har parametrar som väcker politiker. Vad är det då? Hur är det möjligt? Men då måste vi mäta det. Vi kan mäta val och visioner och framtid. Och det kan du göra genom att unga människor kan få berätta, hur tror du om framtiden? Vad händer om 50 år? Har jorden gått under? Har klimatkatastroferna kommit? Och vad tror du på dina egna möjligheter att ta del i samhället? har du möjlighet, i Sverige har vi jättebra möjligheter, men det finns en stor del av världens länder där man inte har några möjligheter. Och idag har vi hört att man rensar ut NGO, det civila samhällets organiserade verksamhet i Ryssland till exempel. Alltså vad har människor för möjligheter att organisera sig och komma med utifrån gräsrotsnivå? Det kan räknas, det kan mätas. Man kan se hur många folkrörelser finns det? Är det samma människa som är organiserad i fem eller är det så att det är... Att många människor är organiserade. Sticker vi ut i Norden.
Får jag bara fråga, du hade 12 där.
Ja, jag har 12.
Jag vill inte tala 12, men vi ska hinna med lite frågor. Men min undran är då bara, ska det här resultera ungefär som BNP, det är ett mått för någonting då? Någon slags produktionsvolym eller konsumtionsvolym eller sådär. Eller vad vi har att röra oss med rent ekonomiskt. Ska det här allt sammanföras till ett mått? Så man vet om man går framåt eller bakåt?
Ja, alltså... Det finns, då kan man ju resonera på olika sätt. Man kan säga bort med BNP och nu inför vi något nytt. Och vad kommer hända då i en patriarkal struktur som vi lever i, du och jag lever i? Då kommer det bli konfrontation. Då kommer det bildas ett läger som säger nej, vi ska inte ta bort BNP. Så kommer det bli ett annat läger som säger ja, vi ska ta bort det. Och det är inte speciellt konstruktivt. Så vi gröna kvinnor, vi säger ja men här har ni BNP och den vet ni vad vi ska, hur det ska mätas. Men låt oss då se vilka andra värden kan vi ta in. Och då visar det sig att flera av de andra värdena, till exempel då hopp och framtid, hälsa, trygghet, mäter vi redan idag i kommunerna. Och då kan man börja plocka in dem och så småningom så kommer vi ju se att det här BNP-måttet är bara en liten skruddelutt. Men det är ett mått som hela världen har bestämt. Man ändrar inte saker så. Utan man måste väcka då människors kunskap och intresse för att de här frågorna är någonting som vi ska ha med i penningpolitiken. De har värden och det kanske är det som människor går att rösta för. Om jag får ha kvar mitt sjukhus, om jag får... Och då, det har absolut ingen direkt koppling med BNP. För BNP behöver inte alls komma någon invånare i landet till del. Och det är ju det här som länderna i Afrika nu upptäcker när de ska fördela oljepengarna. Så upptäcker de att ja, men de går inte till att bygga vår infrastruktur. Utan den går till de som äger de här källorna och det är utländskt kapital. Kommer inte alls landets invånare till del. Så att det här börjar ju bli någonting som börjar bli mer allmän kunskap. Och då gäller det att hela tiden fylla på med de här värdena utan att skapa konfrontationer och krig.
Okej, nu ska vi gå vidare och inte prata så mycket grön ekonomisk teori. I den här skriften jag fick av dig så fanns det en rubrik. Nationalekonomi är ett manligt slagfält.
Ja.
Det var ju provokativt.
Nej, jag tycker inte det. Därför att den ekonomiska konstruktion som vi har idag, den är ju konstruerad av män för män för att bekräfta det som män bestämmer. Och om du tänker vilka det är som kommunicerar och bestämmer inom näringslivet, inom nyhetsförmedlingen när det handlar om ekonomi, så är det ju mest män. En del kvinnor kommer nu in på banan och det blir spännande diskussioner. Och sen är det ju allt mer näringsidkare som förstår att det går inte att klara sig utan kvinnors klokskap. Alltså världen går i 180 km i timmen rakt in i väggen. Och det är männen som bestämmer. Ja, det är 82% av männen som bestämmer inom politiken. Det är ju i princip 95%, 96% inom näringslivet. Och då kanske de förstår att det här klarar inte dem. Utan de behöver ta in hela samhällets kunskap. De behöver ta in kvinnornas kunskap också.
Kan man då säga lite så här, nu är jag som försöker vara lite provokativ här, det ska ju intressanta journalister vara. Kan man då säga att den manliga ekonomin, det är slösa och den kvinnliga ekonomin, jag vet att inte du vill ha konfrontation, men bara för att de här grupperna ska komplettera varandra. Står den kvinnliga ekonomiska tänkandet för sparsamhet?
Nej, alltså jag ser det inte så.
Nej, okay.
Jag kan inte se de här. Utan det handlar om vad pengar jobbar med. Att spara pengar under huvudkudden, det är väl ingen vinst för någon. Utan pengar ska ju kunna ge mervärden. Och frågan är vilka mervärden är det då som vi vill att pengarna ska jobba med. vill vi ha ett solidariskt samhälle, vill vi att människor, alla människor ska ha möjlighet till sjukvård, vi vill alla ska ha bra förskola, skola och så vidare, ja men då måste vi ju värdera, då ska det värdet också återspegla sig i en fördelning av pengar.
Ja, jag kanske tänkte så här att spara var mer en målande bild för att använda pengar på ett klokt sätt. Ja. Därför att idag så bränner vi ju mer pengar än vad vi har. Vi trycker upp papperslappar som ett tryckeri trycker upp åt oss.
Och det kallar ju vi då för fiktiva värden.
Ja, och det menar jag är lite slösa.
Ja, och fast vi säger att det är fiktiva värden, man kan ju inte slösa med något man inte har. De värdena finns ju inte, de är ju bara en luftballong. Utan värdena är ju det reella värdet. Och vi hittade faktiskt historiskt nu, som jag tycker det är väldigt roligt att gå tillbaka till historien. Jag menar ju att vi lever i en liten parentes just nu och att det har sett helt annorlunda ut med andra värden. Historiskt. Så jag hittade ett väldigt intressant mynt i Turkiet på ett arkeologiskt museum i Turkiet med Diana som var på bild. Och vad Diana slösar med...
Du kanske ska förklara för lyssnarna vad Diana... Den här Diana som du...
Den Diana som jag står och tittar på, sitter och tittar på, hon är en kraftfull kvinna, en del kallar gudinna eller kvinna med makt skulle jag vilja säga, för att det ska passa in i vårt samhälls, hur vi tänker, en betydelsefull kvinna, guden innan så att säga, gudinnan är ju guden innan innan den ensamma mannen. Men vad hon slösar med på detta mynt, diner som det då kommer att kallas, det, hon står och håller ut sina händer och slösar med honung. Och det målar ju en helt annan bild av vad du kan göra med dina pengar. Du kan köpa honung, du kan slösa med någonting gott och härligt och nyttigt. Och hon har också en fantastisk huvudkreation som är någonting som visar på att hon har kontakt med den andliga världen när hon slösar med sin honung. Bilder som sen har funnits vidare i medeltiden, som har funnits på många olika ställen, som visar att människan som andlig varelse har haft ett annat sätt att relatera sig själv till vad du kan göra i marknaden. Att marknaden är någonting där vi utbyter någonting och vad det då kan vara.
Alltså, nu kanske jag är ute på sju famnars djup, men jag vill minnas från min skolundervisning i den här låg- och mellanstadiet, gosen, landet som flöt av honung. Ja. Får jag vara elakt då och säga, kan det där honung på ditt Diana-mynt och i bibliska berättelser...
Det här är inte bibliskt, det här är före Bibeln.
På ditt mynt och i bibliska berättelser, landet som flöt av honung och liknande. Kan det vara dåtidens BNP-mått?
Nej, det kan inte vara, därför att BNP mäter inte välfärd. BNP mäter en balans, en bytesbalans. Och så att däremot så kan du se ett land som flyter av honung är ett land som har många goda värden. Okay. Att det är någonting som är positivt, där får människor mat. Alltså det som vi idag har konstruerat i våran senare del av förra seklet. Det är en konstruktion som är gjort, en modell som är gjort inte för en verklighet utan för en låtsas verklighet. Så egentligen så skulle vi alla glömma BNP-måttet, för det säger ingenting om hur det egentligen är. Det säger att det här är en balans, men det säger ingenting om hur makten som råder för tillfället, hur den använder den balansen för att ge det som människor uppskattar i ett samhälle. Som trygghet, som hälsa, som social respekt i samhället.
En helt annan nu övergång här, eller övergång till något helt annat. Mm. För mig då kopplar jag ihop så här, feminism med ordet, begreppet genus. De hör ihop på något sätt för mig. Och ni skriver också i den här skriften jag fick av dig om omvandlingen. Vi lyfter fram genusbudget som ett redskap, och på ett annat ställe, vi kräver genusanalys. Då vill jag att du på enkel svenska förklarar, vad är en genusbudget? Vad menar ni med det?
Mm, det ska jag göra, men först ska jag säga att feminism och genus är inte synonymt. Då måste jag säga att feminism...
Jag sa att du hör ihop, alltså, för mig.
Men bara så att det blir tydligt då för den som lyssnar. att feminism, det betyder att man ser att det finns en under- och överordning. Att man ser att det finns en patriarkal struktur där män då har mera makt än vad kvinnor har. Och att man vill ändra på den ordningen, den konstruktionen. Det är det som är själva feminismen. Och så, det andra med genus betyder ju egentligen kön. Och då, alltså en konstruktion av kön. Vi formar ju, vi bygger kön. Du föds, du har ett biologiskt kön, men du har också ett samhälle som konstruerar ett kön. Där pojkar och flickor då behandlas olika och som ser olika bilder av hur män och kvinnor är. Om man då vill gå in ekonomiskt och göra en genusbudget, då behöver man ta fram, om vi säger inom sjukvården, vi kan ta sådana konkreta exempel där man har gjort genusbudget. Inom sjukvården så har man tittat på hur lång tid tar det innan ambulansen kommer om en kvinna ringer. Och hur lång tid tar det innan ambulansen kommer om en man ringer. Och så har man märkt att ambulansen kommer fortare om en man ringer än om en kvinna ringer. Och då kan man konstatera det i en genusbudget. Ja, men det här får ju inte kvinnor och män samma lika behandling. För vi vill ju att alla ska behandlas lika och att man har rätt att behandlas lika. Hur är det möjligt? Ja, det beror nog på den här genusordningen. Hur kan vi då från landstingets sida kunskapa om det här? För det är väl inte så att ambulansförarna sitter och säger, jaha, nu är det en kvinna som ringer, nu har vi inte så bråttom. Utan det här är någonting som de har med sig i sin ryggsäck och som de inte behöver vara absolut medvetna om. Utan det här är ju en kunskap som att tydliggöra för sig själv. Om du gör en genusbudget, då ser du, Jesus, är det så här det ser ut? Det hade vi inte en aning om. Varför ser det ut på det här sättet? Oj, ja, men nu har vi ju gått på det här igen. Nu håller vi på att jobba på ett sätt som vi absolut, alla har ju rätt till samma skattemedel. Och då kan vi få en förändring, men du måste medvetandegöra. Och det gör du i en genusbudget. Då blir det tydligt, du använder statistik, du tar in olika värden. Och sen kan då de som politikerna som ska bestämma och fördela, de kan se det här. Sen kan de då bestämma, vi ska utbilda all vår personal, vi ska och så vidare och så vidare. Då får de hitta på strategier för lösningar.
Jag menade inte att genus och feminism var synonymer. Nej. Jag menar bara att de på något sätt, för att till exempel i det manliga slagfältet som du pratade om tidigare, där skulle jag aldrig se begreppet genusbudget, jag skulle aldrig se begreppet genusanalys. Jag har hittills i alla fall aldrig sett det.
Nej.
Så på något sätt för mig hör upp. Men min fråga här då är, vad är det för skillnad mellan genus, som du har beskrivit, vad är det för skillnad mellan genusbudget och genusanalys? För jag tyckte det var väldigt mycket en analys av situationen i samhället du beskrev. Men
för att få kunna göra den analysen så måste du ha fram de här siffrorna.
Ja, aha, okej.
Okay. Så att grunden är ju att du ta fram ett underlag, och det gör ju den här budgeten. Och då måste du ju vidga begreppet i budgeten, så du måste lyfta in fler parametrar.
Ja. Du samlar in ett datamaterial, och det är din budget så att säga.
Ja, och beroende på vad du plockar in så får du ju fram resultat.
Får jag fråga dig så här då, finns det exempel på där kvinnor får lite fördel av att vara kvinnor? Om de nu är missgynnade när det gäller ambulanser, är de alltid missgynnade eller finns det någonstans de har...
Alltså det är ju en väldigt intressant fråga. Det hände ju då när jag satt i riksdagen, så skulle man titta på, man skulle ha, ordet diskriminering var ganska nytt då. Och då skulle man titta hur diskrimineras folk. Och då blev det ju folk, alla människor. Och då blev det kvinnor och män, invandrade, icke-invandrade, invandrade från Afrika, invandrade från Mellanöstern, är det olika där, handikappade eller funktionsnedsatta och så vidare. Alltså då var det äldre, unga, och helt plötsligt var egentligen alla diskriminerade utom en liten grupp medelålders vita män som då var normen i samhället. Det var väldigt tydligt faktiskt. Vad det är som sätter normen. Men då är din fråga, blir kvinnor ibland gynnade? Ja, då hade man i Stockholms stad bestämt sig för, det var mycket, mycket våld, och man började upptäcka det här med mäns våld mot kvinnor, och det var en politisk fråga. Och då hade man inrättat någonting som vi kallade för tjejtaxa på kvällarna, helgkvällarna på taxibilar. Och det var ju för att unga kvinnor som var ute och dansade sent skulle kunna ha råd att ta en taxi hem och inte ensamma sitta på tunnelbanan och bli utsatta för att någon förföljde dem när de skulle gå hem. Den här tjejtaxan ansågs då diskriminera män, så man tog bort den här tjejtaxan. Och jag tycker att det är en fullständigt absurd sätt att hantera de här frågorna.
Jag vet i alla fall ett exempel på kvinnor som gynnas. Och det är så, i Vins tunnelbanetaxa så får kvinnor som fyller 60 år reducerad biljett.
Fantastiskt bra tycker jag.
Män får vänta till de är 65.
Mm. Jag tycker det är alldeles utmärkt. Ja. Om du tittar i Sverige, så de kvinnor som går i pension idag, det är någonting som vi inte pratar om heller. Men 50% utav de kvinnor i Sverige som går i pension idag, vet du vad de har för inkomster? De lever på garantinivå som ligger under ekonomiska biståndet. Ja. De skulle behöva reducera taxa. Men har en högre pension därför att pensionssystemet är konstruerat för att gynna dem med heltid och med att man inte då tar ut är hemma för sjuka barn eller tar ut föräldraförsäkringen. Allt det här då som missgynnar kvinnor och har missgynnat kvinnor. Och det är mer kvinnor som jobbar deltid för att de är hemma också och tar hand om barn och hem. Så att jag tycker att det är väldigt bra att se till hur verkligheten ser ut när man då sätter ekonomiska ribbor.
De har nu för något år sedan eller två år sedan så blev det just den här debatten om det skulle behandlas lika så blev det 60 för bägge tror jag.
Ja,
det var i alla fall samma om det.
Ja.
Du, vi går vidare.
Jajamän.
Det här du skisserar med genusbudget och alltså för att belysa hur skattemedel används och så vidare. Hur ska vi komma dit att det blir en, alltså, får jag kalla det, jämställd ekonomi?
Mm. Om vi började med att genomföra de beslut i de konventioner som vi har antagit i Sverige så skulle vi redan haft genusbudget. För vi har beslutat internationellt, svenska förhandlare har suttit på FN-möten och bestämt att vi skulle ha infört en genusbudget redan 2005. Och då skulle den vara införd i hela världen. Så på internationell diplomatnivå så är det här inga konstigheter. Men sen måste ju det ner i den praktiska verkligheten. Och där har vi ett jätteproblem tycker jag. Och därför jobbar gröna kvinnor mycket med internationella konventioner. Till exempel då Rio-konventionen nu som handlar om miljö. Det var en stor framgång att sociala frågor ska in. Sociala ekologiska frågor ska värderas lika. Och Ban Ki-moon då, våran FN-generalsekreterare, han sa gå hem och gör jobbet nu. Ni kan inte vänta på politiken. Förändringen sker i lokalsamhället. Organisera er, kör civilsamhället, jobba med näringslivet, kör förändringarna. Vi måste ställa om. Vi kan inte vänta. Vi har inte den tiden. Jobba på lokalt. Och då vet du och jag att lokalt, där har kvinnor makt. Ju större överbyggnader, ju större toppar och pyramider, desto färre kvinnor. Så det vi ska göra det är att jobba jämställt lokalt. Och där jobbar vi utifrån samma förutsättningar.
Och sen ska det liksom växa uppåt sen i den här pyramidens struktur? Ja,
sen kan de hitta goda resultat. Jag tycker nog att vi kan kapa toppar på en del pyramider.
Eva, jag tackar dig så jättemycket för det här samtalet. Jag hade några frågor kvar, men jag ska göra en genusanalys här nu i Tyresö Närradio. Och så tittar jag på om det är väldigt mycket sportfiskeprogram, alltså manliga program.
Ja.
Och
så ska alltså jag gillar att fiska också. Så att jag...
Aha, okay. Ja. Jag får försöka i alla fall göra en genusanalys, genusbudget på våra program. Så ska jag se om jag kan utverka en stund till som vi kan samtala och utveckla det här.
Ja, men gör så.
Tack Eva.
Ja, så kan vi titta på vad vi kan göra i kommunerna mer praktiskt.
Okej.
Ja, tack.
Hörs en annan dag.
Ja, hej.
Hej.